Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jaha, ni bokar en stuga.
Ja, vi bor, för jag har med mig Pyret.
Mysigt.
Och så bastar vi. Och det är rätt mysigt för barnen. Mm. För att då bastar de och badar i snön. Och du vet, man kan gå ut. En är hemma och laga middag. Eller lunch och en är ute i backen. Mm. Det är jättebra.
Hej och välkomna till en...
Har du tryckt på rek?
Ja, jag har tryckt på rek.
Ja, okej.
Okay. Så nu vet alla vad du ska göra på din skidhelg. Mm. Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Food Pharmacy-podden. Eller special, vi har gjort såna här tidigare. Det blir en intervju idag. Och vi är egentligen bara med nu i början och slutet.
Ja, men nu måste vi börja rätt ände. Mm. Därför att vi hade en liten födelsedag i fredags. Mm. Det var nämligen
då... Hur ser jag ut
då,
som ett frisk mat? Frågetecken.
Ja. Sjuk mat.
Ja.
Fyllde ett år. Och det är ju både roligt och sorgligt. Därför att vi hade ju inte behövt starta initiativet Sjuk mat. Om det inte vore för att den skattefinansierade maten på många håll är under all kritik.
Nej.
Vi startade alltså ett upprop den 11 januari 2018 som vi döpte till Sjuk mat. Mm. Sebastian, du kan gärna berätta mer för de som inte känner till.
Faktaruta. Sjuk mat är ett upprop initierat av Food Pharmacy som senare gick över till att bli Frisk mat. Ett upprop som vi hoppas ska leda till att Sveriges beslutsfattare börjar ta sitt ansvar för att maten som serveras på Sveriges sjukhus, förskolor, skolor och äldreboenden ger oss näring och bidrar till att göra oss friska, istället för tvärtom.
Sen, i juli 2018, så åkte vi till Almedalen. Och vi åkte till Almedalen därför att vi ville träffa beslutsfattare, politiker, och helt enkelt lyfta frågan med då Frisk mat som vi hade bytt namn till. Och när vi var i Almedalen så träffade vi en väldigt imponerande kvinna. Hon heter Sara Järfors. Och när jag hörde henne tala så kände jag, den här kvinnan, hon vet vad hon snackar om. Hon kan... mat utifrån perspektivet vad är bra för vår hälsa och vad är bra för miljö. Mm. Och härligt nog så finns det ingen motsats mellan dem, utan det som är bra för miljön är ju också bra för vår hälsa.
Sabla tur att det är så.
Ja, men vi är ju liksom människor som är sprungna ur miljön.
Så det är inte alls konstigt, det är högst logiskt.
Och efter då vi hade lyssnat på Sara så bjöd vi in henne till vår paneldebatt som vi hade i Visby. Och tog även en fika med henne. Och då kände jag ännu mer att herregud vad hon kan. Och nu tänkte vi att vi skulle dela med er, oss till er, av allt, eller allt Sara kan. Det är faktiskt att förminska. Men av en intervju som vi har gjort med Sara Järfors.
Mm. Och medan vi lyssnar på den här intervjun så tänkte jag bjuda dig på några muffins som jag har bakat.
Åh, gud vad gott. Mm. Då lutar jag mig tillbaka.
Det är alltså inte jag som har bakat de här muffinsen, utan de stod det. Här. Det är Therese Elqvist som har spelat in podd precis för oss. Therese, vad är det de här muffinsen?
Det är världens bästa banan-ingefärsmuffins.
Får man smaka?
Ja.
Så, varsågoda, här kommer Sara Järfors.
För tydlighetens skull, Denna intervju är gjord av Food Pharmacies Anna Lindelöv, som även är styrelseordförande i den ideella föreningen Frisk Mat. Anna, scenen är din.
Ja, här sitter vi i Oxbacksskolans skolmatsal i Södertälje med Sara Järfors. Har du lust att presentera dig lite med vem du är?
Ja, jag heter Sara Järfors då och är kostchef i Södertälje kommun och också i Gnesta kommun. Sen är jag chef för Matlust. Mm.
Och du och Södertälje har ju blivit ganska mycket omtalade för att ni har gjort ett väldigt stort omställningsarbete med hur ni jobbar med mat i offentlig regi. Mm. Har du lust att berätta lite? För att det känns ju ändå som om ni är väldigt föredömliga på det området.
Ja, vi har jobbat med att använda kommunens måltidsverksamhet och livsmedelsinköp som ett verktyg i kommunens miljö- och hälsoarbete ända sedan början på 2000-talet. Just för att politiken såg att vi handlar väldigt mycket mat och sättet vi konsumerar mat på har en väldigt stor betydelse för vår miljö och vårt klimat. Och sen är det ju också ett jättebra tillfälle att lägga grunden för bra och sunda kostvanor i skolor.
I skolan, för det hörs. För nu gick larmet här för att det var någon elev som har blivit inlåst och gått ut genom dörren. Ja, så. Och det här är ju en del av att tänka då kring att man ska ha ett kretsloppstänk i hur man äter, eller hur?
Ja, precis.
Och hur ser man det då i er verksamhet?
Ja, men vi jobbar efter ett måltidskoncept som heter Diet for Green Planet. Och då försöker vi att dels handla in så mycket ekologiska livsmedel som möjligt och närproducerade i säsong. Och sen baserar vi våra menyer på vegetabilier. Så att det är basen, och sen försöker vi också att titta på hur vi kan minimera svinnet. Dels i måltiden och även att försöka stimulera producenter och att ta fram nya livsmedel av råvaror som de kanske annars hade slängt.
Jag förstår. Och det här då med att minimera svinnet, hur gör ni det rent konkret? Är det...
Ja, det gör vi dels i köket, så mäter vi svinnet varje dag. För att det blir lätt så att man kan jobba slentrianmässigt, att man tänker inte på att man kanske lagar lite för mycket mat eller att man kanske glömmer att ställa in någon känslig kylprodukt i kylen, och då måste man slänga det. Så att därför så är det jätteviktigt då att då väger vi svinnet varje dag i köket, och sen så väger vi också det i serveringarna, för att det är ju så att plockar man fram i serveringarna så måste man slänga det som blir över, som inte barnen och ungdomar plockar åt sig. Och sen så mäter vi även det som slängs från tallriken som barn och andra matgäster slänger på tallriken. Det är en väldigt effektiv metod att mäta varje dag, för att just att man är en vanlig människa och det blir lätt att man blir lite bekväm, att man inte tänker på att det är lättare att laga lite mer eller att plocka åt sig lite mer, och så slipper jag gå och hämta mat en gång till. Mm. Så att vi har sparat jättemycket pengar på att hela tiden mäta svinn och sen ta till åtgärder för att hålla det nere. Så lägger vi de pengarna på att handla bättre råvaror istället.
Just det. Det låter ju egentligen ganska självklart när du säger ja. Det här sättet. Att man borde göra så överallt.
Det är liksom gammal husmorskola,
ja,
brukar vi säga.
Och du säger att ni baserar er mat på vegetabilier. Men ni har ju fortfarande då inget tänkt med att man har en vegetarisk dag i veckan. En sån här som ganska populärt och trendigt att säga överallt. Hur går resonemanget där? Att du pratade här tidigare om att ni är ju inte en vegetarisk skola för att ni baserar er mat på vegetabilier.
Nej, absolut inte. Utan för att vi försöker att jobba inkluderande och att helt enkelt att få barnen att äta hälsosamt. Och då är det så att man ska basera sin kosthållning på vegetabilier. Det är det som är hälsosam mat. Och sen absolut kan man äta kött, men det är bara den lilla delen på tallriken. Mm. Och då har vi, eftersom vi har bufféserveringar, så har vi gör så att vi har satt som mål att man får inte använda mer än 50 gram kött eller fisk då, per inskriven elev och dag. Och utifrån det så gör kockarna en menyplanering. Och då brukar det landa på att de kanske har helvegetariskt 2 dagar i veckan. Mm. Men det väljer ju de själva. Mm. Och sen är det ju så att eftersom det är buffé så kan man ju plocka åt sig av det man vill ha. så att säga. Så att vi lyfter inte alls det här med att äta vegetariskt eller äta kött. Alltså det blir ju, det är ju ungefär som att, ja, det är en ganska konstig jämförelse tycker vi. För att varför ska man jämföra olika råvarugrupper? Mm. Utan mer att försöka uppmuntra barn och ungdomar att äta vegetabilier och helst då fullkorn, baljväxter och rotfrukter, kolsorter. Och det tar ju tid att lära sig att uppskatta. Och framförallt så måste man ju någonstans vänja sig vid att det tar tid att tugga. Och börjar vi tidigt med det så har vi sett att då är det bara någonting. Det blir en vanlig sak, det är inget konstigt.
Nej, för det var min nästa fråga här. Ja. Hur tar barnen det här? Har ni fått några reaktioner på att nej, vi vill ha mer köttfärssås? Eller är det...
Ja, inte så mycket reaktioner på att... Ja, det är klart att är det, om man säger matråd och så vill de ju väldigt gärna ha pizza och hamburgare och pannkakor. Ja, korv tycker de, det vill de gärna ha, det som är lätthuggat. Men när vi förklarar, vi försöker ju som sagt att inkludera matgästerna i det här tänket och alltså att varför serverar vi den här maten? Att det är ju inte, det finns en baktanke med det. Och att och ibland så har vi köttfärssås och spaghetti och pizza och hamburgare ibland också, men att det är inte varje dag. Nej. Och sen är det ju också det att du kan ju göra en hamburgare rätt, alltså att den får ett bra näringsinnehåll om du fyller på med massa grönsaker och så. Så att när vi försöker att möta dem och inkludera dem i måltiden.
Och när du säger att ni försöker inkludera dem i varför ni gör så här, är det så att det är en integrerad del i undervisningen på något sätt eller möter de det här i matsalen?
Ja, nu, det här ser ju olika ut. Vi jobbar ju inte bara så här på Oxbackskolan utan det är ju hela Södertälje, alla 90 skolor. Och där har vi då gjort att alla skolor som har egna tillagningskök, och det är ungefär 90%, 95% av alla skolor. Där komponerar man sin egen meny och då får matgästerna på den skolan vara med och påverka i form av att man kan ha, här har man en åsiktsvägg till exempel, där man får komma med synpunkter, man kan ha matråd eller, och framförallt att man pratar med personalen så att man är i dialog med varandra. Var det svaret på din fråga? Eller vad?
Ja, men det tycker jag att det var. Absolut. Men för jag tänker ibland att man kanske ska inkludera barnen i förståelse för råvarorna. Mm. Också. Är det någonting som ni gör?
Ja, absolut. Vi har faktiskt håller på nu och utvecklar ett pedagogiskt verktyg som framförallt används det idag i hemkunskapen. Där man kan ha, det är ett digitalt verktyg där man, som visar på ett kretslopp hur en groärta blir en falafel. Och då till exempel trycker man på råvara så får man upp en massa pedagogiska uppgifter kring själva groärtan. Hur odlas den, hur blir den till och hur ser processen ut? Så att den kan lärarna använda i sin undervisning. Mm. Och det har varit väldigt uppskattat. Du har till exempel avfall, då finns det uppgifter kopplat till vad alltså då, både matte och NO. Och sen också en beskrivning på hur slängs, alltså maten som slängs, hur tas den om hand här i Södertälje kommun. Så att det är ett väldigt bra verktyg. Sen jobbar vi väldigt nära hemkunskapen generellt. Att de till exempel så använder vi har en handbok som heter Östersjövänlig mat. Den använder de i sin undervisning så att... Jag tror att det är årskurs 8. De komponerar alltid sin egna definition på östersjövänlig mat. Aha. Så att det är ju en fantastisk möjlighet att använda skolmaten pedagogiskt. För att det är ju en utgift som skolan ändå har varje dag. Och måltidspersonalen är här varje dag. Så att det försöker vi att göra. Och där har vi, vissa skolor har praktik. Och då har man ett samarbete då med hemkunskaperna och gör upp om vilka dagar som eleverna ska vara i köket. Och andra skolor har, det är väldigt vanligt att man har, att eleverna kommer och hjälper till i serveringen och hjälper till att torka bord och ställa upp stolar. Och det är ju också ett sätt att lära sig ta ansvar för sig själv och omgivningen. Så.
Men gud, alltså, jag måste bara säga, jag tycker det är så schysst att sitta och äta muffins och snacka mjölsorter medan Anna jobbar.
Genialisk idé.
Ja, eller medan andra jobbar. Det är så skönt att bara luta sig tillbaka och äta bananmuffins ibland.
Tycker ni att ni har kunnat se någon skillnad i eleverna sen det här skiftet har skett med hur man arbetar med maten?
Vi ser verkligen en skillnad på, om man börjar från ett års ålder, väldigt många barn här i Södertälje börjar från ett års ålder på förskolan, och att de då får lära sig redan från start att äta olika, att de får sina plockgrönsaker, broccoli och blomkål och kokta morötter och ballväxter. Och sen så kommer de sen till skolrestaurangen där vi har bufféer. Då tar de den. Det är inget konstigt för dem. Och likadant, kornet var ju en sån succé. Surdegspitan som vi också har utvecklat här i testbädden. Den var också en succé i förskolan. Och där kan jag säga att just den surdegspitan, den var tuffare att sälja in på gymnasiet. Och det kan vi se. Har man inte grundlagt de här matvanorna i förskolan, då är det betydligt tuffare att komma med så kallad nyttig mat i högre åldrar. Mm. Så är det.
Nu nämnde du några saker här som jag tror att man blir nyfiken
ja.
På. Dels så surdegspita känns ju ganska konkret. Men så sa du testbädden.
Ja.
Vill du berätta lite? För att här på Oxbackskolan finns det ju en testbädd
ja,
för projekt Matlust.
Ja.
Vill du berätta lite om det?
Ja, precis. Det är ju ett projekt Matlust som vi har jobbat med i dryga 2 år nu. Och det är att vi håller på att bygga upp en nod, alltså en mötesplats för akademi, samhälle och näringsliv, kopplat till hållbar livsmedelsutveckling här i Södertälje. Och då, en del av det är att vi har den här testbädden. Och då är Oxbackskolans kök är själva utvecklingsköket. Så det är hit råvarorna kommer först. Så att då, det vi erbjuder är att livsmedelsföretag som har en produkt som de vill få ut på marknaden, som är hållbar, alltså nyttig och miljövänlig. De kommer hit med sin produkt och sen hjälper vi dem att utveckla den. Och då är surdegspitan ett sånt exempel. Och sen så hjälper vi också dem att med olika metoder att få ut den på marknaden.
Och då är det ju inte bara ute i skolorna utan
nej,
ute
nej.
På marknaden.
Det är ute i detaljhandeln och ja. På andra restauranger också.
Ja. Och det här kornet som du nämnde.
Ja, precis. För att det är ju, man säger surdegspitan och vi hade gråtfalafel. Det är ju lite mer avancerade produkter. Men att många producenter och företag idag, de har redan färdiga produkter som de kan sälja, men det finns ingen efterfrågan på dem, trots att det är en jättebra produkt. Och då är kornet ett exempel, och överhuvudtaget våra nordiska spannmål som mathavre, vete och sen kornet då. Det råg har vi också, men att nu har vi fokuserat på korn, och det vi såg var att det kan ju ersätta ris. Ris är ett av våra populäraste spannmål i, man tittar i måltids, både hemma och i skolor och andra lunchserveringar och så vidare. Och korn ersätter ris alldeles utmärkt. Så att, då har vi hjälpt, utvecklingsköket har tagit fram receptur och sen strategier för hur man ska kunna ersätta riset på ett bra sätt. För att det är ju ändå en annan produkt, så att det går inte bara av sig självt.
Och det har barnen köpt det också? Efter lite arbete.
Ja, absolut. Ja. Det har inte varit några problem. Utan det vi såg var det största problemet, det är ju tillagningstekniken. Ja. I och med att korn beter sig ju inte helt på samma sätt som vanligt ris. Mer som klibbigt ris då, kan man väl säga. Men att det vill man inte ha den här klibbiga känslan. Utan att veta hur korn beter sig och att verkligen koka det på rätt sätt, det var den största utmaningen. Men att har man koll på det så är det jättepopulärt ute i skolorna.
Det är fantastiskt. Då har man någonting som både är mer näringsrikt och dessutom lokalt producerat.
Ja, precis. Ja.
Underbart. Gråärtorna pratade du om också. Det har vi pratat om tidigare, vet jag. Men i andra poddavsnitt. Men gråärtan är en sån här som jag tror att folk inte riktigt känner till. Men ni har gjort falafel på den som en grej. Gör ni någonting annat av gråärtor också?
Man kan ju göra allt möjligt. Alltså det som att vi har jobbat mycket med gråärtan är ju för att den går att odla väldigt bra här i Sverige. Och den ersätter då kikärtan som inte går att odla i Sverige. För det är för kallt här helt enkelt. Mm. Och den är jätteuppskattad av kockarna för att den har en väldigt fin och nötaktig smak. Så att, ja men falafel, men hummus är ju jättegott att göra. Sen brukar många rosta den. Så Sen kan du ju ha den vanligt traditionellt i biffar eller du kan ha den i sallader, grytor. Så att den har ett väldigt brett användningsområde. Och där har vi tagit fram ett antal olika recept på den råvaran då.
Ja, och sen så nämnde din kollega och kock här på skolan, Åsa, att ni inte heller knappt använder någon kyckling längre utan att använda höns. Nej, och precis. Höns är man ju så lite fördomsfull mot ja. Att det är tråkigt och torrt och allt ja. Sånt där. Men var kommer de här hönsen ifrån?
Ja, det var ju en aktivitet där vi för som jag sa tidigare så försöker vi att stimulera producenter att ja, men försök att minimera svinn i era led och kan vi hjälpa till på något sätt. Så då var det en ekologisk äggproducent som hörde av sig till oss, för att en lite mindre äggproducent, för att det var ingen som ville köpa den producentens hönskött. För det är så att en höna som är i äggproduktion, den lever bara ungefär ett år. Och då är köttet jättefint, det är en jättebra produkt. Så att då undrade de, kan inte ni hjälpa oss att utveckla produkter på den här hönan? För att skulle du bara använda bara hönan och liksom så, då måste du koka den i 4 timmar. Mm. Så att då tog vi fram färs och det var köttbullar och biffar och grytbitar. Vi hjälpte ett förädlingsföretag att utveckla den produkten. Och utifrån det då så har det blivit så idag att vi försöker att använda höna istället för kyckling. När det är den typen av rätter. Mm. Och det är samma sak där. Alltså, det är ett jättegott kött och det är väldigt näringsrikt. Och det är så ekologiskt också. Så att det är inga gifter eller bekämpningsmedel. Eller konstgödsel man har haft i när man har producerat fodret. Och sen har ju hönorna haft det förhållandevis bra då. För de är också kravmärkta. Det som har varit det största motståndet där är ju just som du var inne på tidigare, att man säger att det är höna, att man har föreställningar om att höna inte är något gott.
Nej, det är ju en fördom som man har, som jag uppenbarligen hade också.
Ja, men det Åsa då kommer på, för man får vara lite påhittig, det är att säga, det är kycklingens mamma, kan man säga. Det har varit gångbart, kycklingens mamma.
Den stackars kycklingen som blir moderslös.
Ja. Nej. Ja, så kan man också se det.
Men då, det här är ju massa fantastiska saker som ni har drivit igenom här i Södertälje. Om du skulle ge några snabba tips till andra som jobbar i offentlig regi med skolmat där ute. Tre korta.
Alltså, dels kan de ju kontakta oss. Och vi är väldigt givmilda med att dela med oss av rutiner och hur vi jobbar med vårt arbete. Men annars så är det ju det här jag var inne på tidigare, att verkligen inte slänga maten. Utan använda, verkligen ha koll på det man slänger. För att då får du mer pengar att handla bra mat för. Sen att du försöker använda så mycket råvaror som möjligt. För att råvaror, alltså inte hel- och halvfabrikat. Hel- och halvfabrikat är oftast mycket dyrare och innehåller också oftast väldigt mycket tillsatser och har sämre näringsvärde och så. Och sen så att handla efter säsong. Att verkligen titta på i grönsakshandlarna. Vad är det de säljer nu och som växer här i närområdet? För att där finns det alltid en flexibilitet. Gör det så att... Det är mina tips.
Det var väldigt bra tips tycker jag. Ja. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och hälsa på dig idag.
Ja, men jättekul att ni kom.
Tack.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Du Lina, nu får du tugga ur för nu är det dags att summera veckans avsnitt.
Ja, och jag hoppas att ni andra håller med mig om att det är så spännande att lyssna på Sara.
Mm. Verkligen, jag har ju inte träffat Sara tidigare.
Nej. Men det som jag tyckte var väldigt intressant, var mycket intressant för att jag tycker i det här programmet att det är så många självklarheter som Sara lyfter fram, ja, men som vi har liksom glömt av. Och jag tror att till exempel det här med hemkunskapen tänkte jag på när hon pratade om. Hemkunskapen är ju, jag tror att jag har sagt det här någon gång faktiskt själv innan. Kanske därför jag tycker det är så genialiskt att hon drar upp det. Men hemkunskapen är ju ett utmärkt verktyg för att lära barn hur man tar hand om maten, hur man producerar mat, hur man tar hand om svinnet, hur man lagar mat som är hälsosam för både människan och miljön, men också faktiskt att ta ansvar och att kunna förstå vad en måltid kostar, att hålla budget. Mm. På något sätt, det går ju att använda hemkunskapen och spänna den egentligen över alla discipliner. Nu säger man inte disciplin, nej, i grundskolan kanske, men alla ämnen, alla grundämnen.
Ja, men verkligen. Vad tyckte du själv om hemkunskap när du var liten?
Jag tyckte att det var lite roligt för att det var ett avbrott och man gjorde något annat. Men jag kommer ju inte ihåg att jag lärde mig så mycket från hemkunskapen. Vad jag däremot tänkte på när jag lyssnade på det här som Sara berättade om hur de arbetar med hemkunskap, det är när jag var hemma hos en vän vars son hade hemkunskap. Och så tittade jag på en meny vad de skulle lära sig att laga.
Mm.
Och det var pasta med skinksås. Mm. Varma mackor i ugnen med ost och skinka och sena.
Vad jag tänkte säga. Tänk att ingenting har hänt på 30 år.
Korv stroganoff.
Ja.
Och då tänker man så här, då lär vi barn att laga mat som inte stärker deras kroppar.
När vi har chansen så tar vi inte den.
Vi lär dem att laga mat som faktiskt snarare bidrar till ohälsa än till hälsa.
Ja.
Snarare bidrar till en negativ miljöutveckling.
Mm.
Och däremot så håller man ju budget.
Mm.
Du håller ju budget
om du...
Det är bra. Men å andra sidan så känns det ju som att i det här fallet så är det inte det som är det viktigaste.
Mitt starkaste hemkunskapsminne är i alla fall att jag och Runken gick ju i samma klass på den tiden det begav sig. Och hon var jättekär i en kille. Och vi hade, i vår hemkunskap så var det stora fönster mot en sån här atriumgård. Mm. Och på andra sidan så var det likadana stora fönster där han hade lektion. Och de så här hade ögonkontakt. Så här, Linda var inte överhuvudtaget engagerad i matlagningen, utan hon satt bara och sneglade utöver den här atriumgården och in i andra klassrummet. Och då så skrev David någonting romantiskt på en lapp. Och så satte han upp lappen på fönstret. Och så läste, sprang Linda fram till fönstret och skulle se vad det stod. Och så stod det, lagar ni klitoris?
Oj, oj, oj. Vad sjukt.
Sjukt. Alltså så här, jag kommer ihåg att jag visste inte vad det var för något. Alltså inte riset utan kroppsdelen. Det hade ingen aning, för vi gick ju i liksom femman eller något sånt där. Det var vårt första möte med liksom det kvinnliga könsorganet.
Jag känner igen den här historien. Jag kan ha hört den. 1, 2, 3, 4, 5.
Så roligt.
Rätt många gånger. Eftersom att Runken var kär i den här killen under typ 10 år.
Ja.
Men
passus tillbaka till allvaret.
Nej, men grejen är att det behöver inte vara allvar. Nej. Det kan ju vara sjukt kul. Och det här tror jag att det stora problemet ligger. Att många människor tror att det är tråkigt att ta ansvar.
Mm.
Det är tråkigt att intressera sig för politik. Det är tråkigt att intressera sig för hur man sköter sin ekonomi.
Ja, tror
eller hur
tror
min det. Hälsa. Ja, jag tror att den liknelsen eller den kopplingen du gjorde nu skär per automatik, tror jag, jättemycket i vårt samhälle. Att det blir allvarligt och tråkigt, och det är just det här vi måste göra roligt. Och det är därför jag menar att hemkunskapen, du kan ju laga, till exempel kan man ju lära barn hur man gör jättegoda kakor och bakverk och smoothies. Och
de här hade ju varit perfekta att laga.
Mm. För att kommer du ihåg också under den här klitoristiden då, så gick man ju hem efter skolan och bakade den här kladdkakan för jäves. Och det var så mycket socker och det var så mycket vetemjöl i den. Och jag märker nu att barnen på mina barnskolor som är lite äldre, de går ju till affären och köper godis och 7-Eleven och köper kakor och sådär. Jag ser ju det. Och tänker klipp till när jag var i den åldern och vi gick hem och bakade.
Mm.
För vi hade ju inte pengar på det sättet som man har nu för tiden.
Har man det nu för tiden? Mina barn är inte där än.
Nej, inte mina barn heller, men de här barnen som går till 7-Eleven måste ju uppenbarligen ha pengar.
Vi hade ju, om vi hade tur, 10 öre liksom.
Dessutom hade vi ingen affär.
Jo, men jag hade en affär precis vid skolan, men det var ingen som gick dit. Troligtvis på grund av att vi inte hade några pengar.
Nej. Men då gick vi hem och bakade.
Nu och inte lång fick, utsvävning. Jag var väldigt sådär, jag höll mig till reglerna. Mm. Man fick inte gå till affären på min skola. Det var liksom ingen som gick till affären.
Nej.
Nej.
Men efter skolan fick man gå hem och baka. Och det gjorde vi. Och då åt vi åt. Ja. Vad jag menar är att jag tror att det kommer
vi rätt. Vi bakade ju inte, vi bara slängde ner ingredienserna i en bunke. Och sen så sket vi i ugnen och bara satt och sleva ur bunken.
Ja, men tänk då, vad fantastiskt att man lär barnen att så här, det finns massa sätt att stilla det här suget på. Mm. Det finns bättre och det finns sämre. Mm. Nu ska vi lära er några bättre recept. Ja. Det är väl strålande, alla hemkunskapslärare.
Ja, kör. Och på tal om kakao så är kakao väldigt nyttigt. Så jag tycker att vi delar vårt Food Pharmacies recept på den ultimata kladdkakan. Tänk om man hade haft det receptet när man var 13 år.
Ja, här kommer den. 2 deciliter mandelmjöl, 1 tesked bakpulver, 1/2 deciliter riven kokos, 10 färska dadlar, 5 matskedar kakao, 1/2 deciliter smält kokosolja, 3 ägg och 1 nypa havssalt. Smörj en form med kokosolja. Mixa dadlarna med kokosen. Blanda i resten av de torra ingredienserna och mixa igen. I med kokosoljan och äggen och mixa en sista gång. Häll över smeten i en form och in i ugnen på strax över 100 grader. Ja, det funkar ju att sätta ugnen på 175 grader i exakt 10 minuter. Men om du vill göra kakan ännu nyttigare så sänker du temperaturen på ugnen några snäpp och har lite mer tålamod. Bättre dock att du tar ut den lite för tidigt än lite för sent eftersom det är kladdet vi vill åt. Låt svalna i kylen och ät med färska bär.
Ja, och sen också apropå det här med hemkunskapen, Sara säger ju det själv att de barnen som börjar i skolan i Södertälje eller Gnesta kommun när de är små och vänjer sig vid att bli serverade broccoli och bönor och sådär. De barnen har heller inga problem när de kommer upp i skolålder att ta för sig av den här buffén, utan de tar broccoli, baljväxter och sådär. Och då vill jag också klippa tillbaka till hemkunskapen att desto tidigare man grundlägger goda vanor, desto bättre.
Mm.
Och man kan väl säga att egentligen hela hemkunskapsproblematiken, eller vad vi ska kalla den, är ju ungefär också anledningen till att vi lanserade uppropet Sjuk mat. Mm. För det är inte bara hemkunskapen som är ett fantastiskt verktyg, utan hela den skattefinansierade maten som faktiskt serveras på sjukhus, vårdhem, äldreboenden, skolor, förskolor. Tänk vad bra om vi hade samarbetat mot samma mål. Eller hur?
Ja, helt enig.
En sista sak. Det här med svinn. En tredjedel av all mat som produceras slängs ju rakt i soptunnan.
Ja, och då är det ju inte bara vi som slänger var tredje matkasse, utan det är restauranger som slänger, matbutiker som slänger, och faktiskt att det slängs mat redan innan de överhuvudtaget hinner nå till butiken.
Mm. Men det är ändå en svindlande siffra om man tänker på att vilket avtryck det har på miljön att producera mat, och hur otroligt viktigt det är att vi tar tillvara all mat. Och det här känner jag ju också att Södertälje kommun gör en sån fantastisk insats när man arbetar så aktivt med svinn.
Ja.
Därför det är också ett problem i andra offentliga verksamheter. Att man inte då mäter hur mycket svinn man har.
Precis.
Och så jag kan bara säga så här. Jag ska tipsa mina barns skola om att ta kontakt med Södertälje kommun.
Och det ska jag också göra.
Och härmed tipsar jag alla som arbetar inom offentlig sektor. Eller för den delen kan ju vara ett privat förskola också. Men yeah, alla som arbetar och har möjlighet att påverka den här utvecklingen. Och också alla som är föräldrar eller barn till någon på ett äldreboende. Herregud, ta kontakt med Södertälje kommun. De erbjuder sig ändå att hjälpa till.
Pionjärerna.
Ja.
Mm. På tal om svinn så vore det extremt onödigt om de här bananmuffelsen gick till spillo. Och åkte direkt ner i soptunnan. Så jag tänker faktiskt ta den sista som står här.
Men hallå?
Det står ju två så vi får ju varsin.
Jag bara, va?
Jag tänkte ta de två sista. Har hon ätit nu i smyg? Och nu tog du den för att säkra upp.
Ja,
liksom,
det var verkligen.
För att jag inte skulle hinna ta båda två.
Nej, det kände jag verkligen.
Bra, Lina. Mm. Skål höll jag på att säga. Men man skålar väl inte med en bananmuffins. Men tack för idag.
Ja.
Och så ses vi igen. Eller hörs igen. Gör vi ju snarare nästa onsdag.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden. Hurra vad kul! Food Pharmacy kan du också följa på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack för idag!
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.